Radioplay.
Vi lever som vi lär, att vi följer lagar och regler, att vi betalar våra skatter, att vi är schyssta medborgare. Det är den bästa corporate social responsibility man kan göra.
We are back!
Ja, men hallå alla poddlyssnare. Jag hoppas att ni inte har hunnit glömma bort våra ljuva stämmor. Det är ju ett jäkla stort uppehåll vi har gjort här i Jasmin med podden. Det var ju över en månad sedan vi pratade med Ivo Sakowski på Burger King.
Ja, och det var ju så länge sedan, så att det var ju dagen efter att corona hade blivit en pandemi, va?
Ja, det stämmer bra. Och det här har varit en väldigt omtumlande tid för oss alla. Och ibland känns det ju som att det inte finns något bortom corona faktiskt.
Nej.
Det är lite, ja, men man vet ju liksom inte när det ska ta slut helt
enkelt.
Det
är också frustrerande att man inte vet.
Men väldigt frustrerande är det. Och vi har skrivit om corona konstant här under flera veckor. Folk verkar inte vilja ta del av någonting annat. Nu ser man dock en liten nedgång på just det materialet ju, så lite annat får man väl börja skriva om. Men vi ska prata om den här pandemin idag också faktiskt, och vi hoppas ju att ni lyssnare är okej med det. Och jag heter Julia Lundin och arbetar som redaktör på Resumé Insikt.
Och jag heter Jasmin Winberg och jag jobbar också som redaktör på Resumé Insikt. Varmt välkomna hit då, så får vi säga, också efter det här lilla coronauppehållet som vi har haft.
Ja.
Det här är då podden där vi gräver djupare i ett intressant område inom marknadsföring och kommunikation.
Ja, och Jasmin, hur känner du att den här tiden har varit för dig de här veckorna?
Ja, men alltså vi har väl jobbat hemma i 6 veckor ungefär, och jag känner ju att tiden har ju liksom flutit iväg. Man vet, man är lite desorienterad i tid och rum måste jag säga.
Ja.
Det känns som att det har gått fort men också långsamt.
Mm.
Men man vänjer ju sig också. Och jag vet inte om det är bra eller dåligt då, men man, ja, i varje fall jag antar att jag talar för hela Sverige när jag säger att man cravar ju otroligt mycket efter social samhörighet.
Mm.
Man vill helt enkelt så se människor IRL. Det känns inte så kul längre att stirra in i en skärm.
Nej.
Har du något att tillägga vad beträffande liksom det?
Ja, men jag har väl kommit på det här med ergonomi. Det är jävligt viktigt ska man säga här i de här tiderna. Men jag har ju faktiskt en liten fördel här. Jag är ju höggravid nu då, va?
Ja.
Vecka 37 här. Ja. Föder vilken sekund som helst.
Snart är det dags.
Ja. Och jag har ju ett litet avlastningsbord framför mig. Det är väldigt bra för smoothies har jag märkt.
Det är så?
Ja. Det är...
Jag har aldrig testat, men ja, jag tror dig.
Ja.
Ja. Om vi ska bli lite allvarliga här då, så är ju det här en otroligt tuff situation för branschen. Och de senaste veckorna så har vi fått se flera byråer gå i konkurs. Vi har fått se permitteringar, uppsägningar, och vi har tyvärr också fått se folk som går bort.
Vi behöver inte prata så mycket mer om corona, du och jag, Jasmin. Istället har vi ju Helena Westin här som är ordförande för KOM. Och hon är här för att prata om byråernas perspektiv på den här krisen. Välkommen hit, Helena. Hur mår du idag?
Tack så mycket. Jag mår väldigt, väldigt bra faktiskt, trots allt.
Härligt att höra.
Vad har ni på KOM fått för signaler från byråerna?
Oj, en massa olika signaler. Alltså Linda och gänget på kansliet har ju dagligen och stundligen kontakt med alla våra medlemmar. Eller inte alla på en gång, men på många olika sätt. Både med massor av individuellt stöd. Vi gick ut redan i början av mars faktiskt med den första enkäten, när vi såg att oj, det här med corona kommer att bli till våra medlemmar då. Och frågade, hörni, vad händer, hur tänker ni, har ni märkt något, vad gör ni? Och fick en enorm respons redan där i början på mars. Det var över 100 av våra medlemmar som svarade inom ett dygn.
Oj!
Ja.
Det är bättre än vad vi brukar få på våra enkäter, kan jag säga.
Ja, jag måste nog erkänna att det är nog bättre än vad vi brukar få på våra enkäter också.
Okay.
Men det har verkligen varit så. Jag vill ge en stor eloge till kansliet, för jag jobbar ju inte heltid med KOM, utan jag är ju bara ordförande. Men de sliter verkligen och har en enormt tät dialog. Och vi har haft Det har ju varit väldigt mycket frågor som våra byråer kanske inte är så vana vid, så arbetsrättsliga frågor.
Mm.
Och det här permitteringsstödet är ju någonting som den tunga industrin har fått tidigare. Och de har ju liksom horder av jurister som kan hjälpa till med det arbetsrättsliga. Så det har varit väldigt mycket frågor kring permitteringarna, hur funkar det? Vad kan vi göra för vår bransch och hur ska det här gå till? Så där har vi faktiskt tillsammans med olika fackförbund och med byråcoachen och lite olika haft faktiskt ett antal webbinarier och digitala seminarier av olika slag för att stötta och hjälpa byråerna och byråledarna att förstå saker. Det har ju varit lite att simma på djupt vatten för KOM, för vi är ju inte egentligen en arbetsgivarorganisation utan en medlemsorganisation. Men vi har antagit utmaningen och försökt hjälpa våra byråer även med det då arbetsgivarrättsliga. Så att jättemycket dialog.
Mm.
Och det är ju någonting som jag försöker alltid hitta det positiva och lärdomar och sådär i saker och ting, även när det är tufft. Att jag tror att de medlemmar som har använt sig av KOM och bollat med KOM och fått hjälp och stöd och råd har varit väldigt, väldigt positiva och känt att vad bra att vi har ett medlemsförbund som kan hjälpa oss med de här frågorna i den här svåra tiden. Och där hoppas jag att det kan bli något bestående av det, att man förstår att vi kan ta hjälp av varandra kanske ännu mer än vad vi har gjort tidigare.
Mm.
Så det känns ju positivt.
Mm. Mm. Det låter som ni har haft mycket att göra.
Ja, väldigt tiden. Mycket att göra.
Mm.
Det har inte varit tid för att känna efter hur man mår, det här inte.
Nej.
Sen är det ju, alltså vi företräder ju så många olika sorters byråer i KOM. Vi har allt från klassiska reklambyråer till enmansbyråer, till PR-byråer, eventbyråer, nästan techbyråer och managementbyråer också idag är med hos oss och mediebyråer förstås. Och eventbyråer, och det, alla drabbas ju på lite olika sätt.
Mm.
Mm. Vilken typ av byråer tror du har bäst förutsättningar för att klara den här krisen som vi nu har hamnat i?
Jag tror att det där är jättesvårt att svara på vilken. Men jag tror faktiskt att byråer som har en bredd, en diversifierad portfölj, det vill säga att de kanske också har kunder som inte alla är i samma bransch. För det är klart att om man bara kunder som håller på med hotell och restaurang och resor, då är det tufft nu.
Mm.
Men de som jobbar med dagligvaror eller en viss retail som funkar eller har mycket e-handlare, de jobbar ju på som vanligt. När jag såg Gullers grupp som hade Melit pratat med, som har gjort hur mycket som helst för Folkhälsomyndigheten.
Mm. Mm.
Så det där beror ju helt på. Så att byråer som har en bra mix av kunder tror jag klarar sig bra. Byråer som kanske har en mix också av kompetenser. För det är ju väldigt olika. För eventbyråerna är det ju självklart att det är tufft. När makthavarna beslutar att inga event med över 50 personer får ske. Jag menar, då är ju hela deras business borta.
Visst.
Så att, för dem är det jättespeciellt. Sen tror jag att många har tänkt att PR-byråerna har ju hur mycket som helst. Men det beror också på vilken typ av kunder PR-byråerna har.
Mm.
Och vi ser andra reklambyråer som väldigt snabbt som ögat gör ny typ av kommunikation för sina stora kunder. För att anpassa budskapen till den situation som råder. Så att svaret på frågan är att det beror på och blandat. Mm. Det hänger ju ihop så att det beror ju på. Så jag tror att som vanligt så tror jag att det är så att man behöver ha en bra blandning kunder. Man behöver ha en bra blandning kompetenser. Och då kan man klara även kriser. Och sen så, som alltid i kriser, så är ju de organisationer eller företag framförallt som har en schysst och bra likviditet. Som har ordning och reda på sina finanser. Och som har ordning och reda på alla sina avtal och så. De klarar sig alltid bättre. För de är lite mer, ja, har lite mer att ta av och kan övervintra och kan liksom klara sig på ett annat sätt.
De som har plockat ut vinst i egen ficka då ligger lite risigare till.
Precis så skulle man kunna säga det. Och jag tror också att det är så att byråer som, det här är kanske taskigt att säga, men det, och det gäller inte bara kommunikationsbyråer utan det gäller egentligen alla verksamheter som är välskötta och som fungerar bra, fungerar ju bättre i kris.
Mm.
Medan verksamheter som kanske har hankat sig fram och tack vare en högkonjunktur har kunnat klara sig, men bara hjälpligt, de slås ju obönhörligen ut. Det är liksom, agnarna skiljs ju från vetet så fort det blir kris. Och det är väl det vi ser nu. Och de varje gång någon tvingas i konkurs eller måste ställa in eller säga upp medarbetare och så är ju förfärlig. Men det är ju tyvärr det som är spelets regler.
Mm.
Om man inte är lönsam, om man inte levererar värde till sina kunder och därför kan ta betalt, så slås man ut.
Hur tror du att corona kommer påverka byråmodellen?
Ja, det är jättespännande.
Ja.
Jag tror att den kommer att, vi har ju redan, alltså när jag tillträdde som ordförande i somras på KOM, så pratade vi ju jättemycket om den transformation och strukturomvandling som ju med nödvändighet, vi är faktiskt mitt uppe i den, och kanske har vi ändå vi kanske inte riktigt i mitten ännu, men corona kommer ju att gasa på den utvecklingen och processen. Och det hänger ju också ihop med krisen och den totala förvandlingen i medievärlden, som ju är en del av vårt ekosystem, en väldigt väsentlig del. Och jag vågar inte alls säga hur det kommer att bli, men att det kommer att bli annorlunda, det är ganska tvärsäkert.
Mm.
Sen hur byråmodellen, alltså en spaning utifrån corona skulle väl kunna vara att det här med in-house kanske kommer att försvinna lite grann.
Mm, försvinna?
Ja, det tror jag.
Annars kan du utveckla lite.
Ja. Jo, men alltså det här, jag har inga belägg ännu för det. Men eftersom, vad gör man när det är kris? Jo, då skär man ner.
Mm.
Det tragiska med marknadsföring och kommunikation är att det är det som oinsatta, okunniga företagsledare skär ju först då på sin marknadsbudget. För det märks ju inte i det korta perspektivet.
Mm.
Därför att marknadsföring är ett långsiktigt verkande medel för att öka försäljning. Och då skär man ner på det. Och de som då sitter idag med stora innehavsavdelningar, när man ska skära ner på personal, när man inte har business som man brukar. Jag tror att de lite ångrar sig om man har för stora. Då är det ju bättre att ha en byrå som man bara lägger uppdrag på när man behöver, än att ha människor som man ska avlöna hela tiden. Men det här är bara liksom verkligen en hypotes som skulle kunna bli en konsekvens av corona.
Det finns ju också andra som hävdar då att man inte vill, man först skär bort alla externa kostnader.
Absolut, men så tror jag man gör. Absolut. Mm. Ja, men det håller jag med om. Att först så skär man bort de externa kostnaderna, men sen så skär man in på benet. Och man måste ju ändå kommunicera.
Mm.
Och då kommer man komma tillbaka, inte till de anställda, utan till en byrå eller konsult.
Vi får se om du har rätt.
Det är spännande.
Ja, spännande. Ja, men, och då är det också så här, det kommer vara både och. Vissa välskötta företag med in-house-byråer kommer säkert att klara krisen galant och gå vinnande ute, och kan ju väldigt snabbt anpassa och göra bra kommunikation utifrån de nya förutsättningarna, för att de har människor väldigt nära och väldigt tajt. Andra som kanske har en misskött in-house kommer att göra sig av med den och se att vad bra, nu slipper vi dem och så kan vi skylla på corona. Och gå tillbaka till sin gamla byrå istället, eller någon ny byrå. Så att jag tror att det där också är det så här, ja, det beror på.
Mm.
Man måste alltid vara duktig.
Mm.
Och man måste alltid ha med kunskap leverera liksom värde.
Mm.
Då finns det alltid plats för en, oavsett om man är in-house eller om man är en annan typ av byrå.
Mm.
Men hur framtidens byråmodell ska se ut tror jag kommer vara väldigt olika i olika delar av näringslivet. Jag tror ju inte att Volvo behöver samma sak som Ericsson, eller som restaurangen på krogen, eller som en e-handlare. Så att jag tror att vi kommer att se att kommunikation och kunskap kring att skapa kommunikation som får människor att ändra beteenden eller se saker på nya sätt, det kommer alltid att behövas.
Och förhoppningsvis då kanske fortfarande låter det som att du tror på en mångfald av olika typer av byråer även.
Ja, det hoppas jag och det tror jag. Eller i alla fall en mångfald av kompetenser och specialister som kan jobba på ett fantastiskt bra sätt tillsammans.
Mm.
Där kan jag ibland bli lite ledsen när man liksom drar alla över en kam. För det är en väldig skillnad att jobba med PR eller att göra en tv-reklamfilm eller att göra en reklamfilm som ska funka på YouTube. Det är faktiskt ganska olika angreppssätt och vi måste förstå att det är olika. Man kan olika saker. Det är väldigt sällan en människa kan allt bäst själv.
Mm. Verkligen.
Och där tror jag att de som lyckas få superexperter och specialister att jobba tillsammans på ett bra sätt, de kommer alltid att göra bättre grejer än de som låter någon generalist göra allt.
Mm.
Säger jag som är supergeneralist. Ja, men jag pratar ju för mina medlemmar.
Ja.
Som är specialister.
Enligt en undersökning som vi har tagit del av från Tillväxtverket så är 85% av de nystartade byråerna i branschen väldigt oroliga här för sin existens. Och enmansföretagare då lyfts ju fram som en av de mest utsatta just nu.
Ja.
Hur ska de tänka nu?
Och enmansföretagare eller enkvinnsföretagare som har enskild firma.
Ja.
De är verkligen, alltså jag lider med dem, för de får ju inte några stödpaket eller stödåtgärder överhuvudtaget. Ja, vad ska man säga till dem? Jag tror ju alltid att det kan komma något gott ur kris om man kan hantera sin egen oro och försöka bli konstruktiv. Och då ska ni veta att jag är en fruktansvärt orolig människa.
Mm.
Så att jag har ägnat snart väldigt många år, snart 59 år, åt att försöka bemästra min egen oro. Och min lärdom är att om jag kan hålla min oro i schack så att den inte tar över. Det är alltid det där med rädsla och oro. Om det blir för mycket av rädsla och oro så blir man ju paralyserad. Så att hantera oron och sen försök använda den här tiden till att övervintra. Till att lära sig, ta till sig ny kunskap, till att planera, kan idea, hitta på, jobba fram nya grejer, träna, läsa och alltså helt enkelt använda den här tiden som nu är osäker och besvärlig till att utveckla sig själv och sin kunskap istället för att bara lägga sig ner och dö och vara rädd. För det kommer att då kommer ingenting gott att hända. Så att försöka liksom, okej, jag är orolig, det är skitläskigt, världen kanske går under, men jag ska ta mig fan vara nyfiken även nu. Och försöka se vad kan jag lära mig nytt, vad kan jag göra för att liksom hitta vägar i det här nya landskapet. Det kanske låter som ett så här, fast jag tror att det ligger ganska mycket viktigt i att försöka trots allt se vad kan jag lära mig, hur kan jag använda det här, hur kan jag försöka liksom bli bättre av det här. Men ett då, hantera sin egen oro.
Mm.
Vad bra, det kan man kanske behöva. Rådet själv också.
Jag behöver det själv också.
Ja.
För det är ju lite så, man pendlar ju de här dagarna mellan hopp och förtvivlan.
Mm.
Och det har jag kunnat säga tidigare, att men nu är det på riktigt.
Mm.
Att titta på nyheterna är ju så här, men vi kan lika gärna lägga oss ner och dö. Och sen kommer det någon liten ljusglimt.
Mm.
I morse tyckte jag att det var lite mer, det var inte bara corona i morse i nyheterna.
Nej, man märker att det börjar luckras upp lite grann nu. Även hos oss i det dagliga känner jag det. Ja. Att vi kanske fokuserar på lite annat, förhoppningsvis. Hörru du, vi har ju sett lite rapporter från om permitteringar då, bland i branschen. Där permitteringarna helt enkelt inte följs. Och där personer som ska jobba 40% jobbar mer än 100%. Vad säger du om det?
Nu kommer jag svära i podden.
Det är
för jävligt, tycker jag. Nej, men alltså, om det skulle vara så. Jag har inte sett några bevis för att det är så. Det var någon whistleblower som sa sådär. Och please, alla whistleblowers, ni som ser att det är så och som lyssnar på det här. Alltså, det är inte okej. Okay. När det finns regler, det här är skatt. Det pengar det handlar om. Alltså jag blir så fruktansvärt upprörd. För att i en svår situation så ska man inte utnyttja systemet ännu mer. Nu var det ju också så att de här permitteringspengarna så hade regeringen räknat lite fel. Det är ju enormt mycket mer. Högre kostnader än man först hade trott. Och om det är bolag som utnyttjar det här på ett felaktigt sätt så kommer jag att vara stenhård mot dem om de är medlemmar i mitt förbund.
Vad händer då då?
Jag måste ju få styrelsen med mig, men jag tvekar inte att tänka uteslutning ur KOM.
Mm.
Därför att för mig är det så oerhört viktigt att vi lever som vi lär, att vi följer lagar och regler, att vi betalar våra skatter, att vi är schyssta medborgare. Det är den bästa corporate social responsibility man kan göra. Att vara lojal med samhället i en svår situation. Och att vara lojal, det är inte att profitera och fuska med en så allvarlig sak som jag tycker det är. Att jobba 100% men få betalt av staten för 20, 40 eller 60%. Det är verkligen för jävligt.
Mm.
Det är tjuvar som beter sig så. Och som snor från oss alla. Så jag kommer vara, om jag får min vilja igenom så kommer jag vara stenhård om det uppdagats. Men det här är ju ännu så länge bara spekulationer. Så det må ju utredas. Men må de straffas?
Mm.
Och för KOMs del så tycker jag att det är extra viktigt för KOMs medlemmar. För att vi har ju ett medlemsförbund och vi ställer krav på våra medlemmar. Man ska ha en ansvarig reklamutgivarkompetens och man ska kunna lagen och man ska liksom en väldigt massa saker för att få vara medlem i KOM. Det är därför inte alla reklambyråer eller kommunikationsbyråer är med. Det borde de vara. Men
och
då måste de
kanske
ju...
för att de ibland, att de själva inte kanske heller vill det. Så kan det också väldigt,
för det handlar nästan, de jag pratar med så handlar det om att i så fall så är de skojare. Det är kanske hårt sagt. Men det är, alltså, av de, en majoritet...
Ja, för
ja, jag står för det. För att jag tror att är man seriös och vill bidra till någonting större än bara sin egen plånbok och vill vara liksom med och driva frågor som är viktiga för oss alla, som ju, det är ju en solidarisk handling att vara med i en företagarförening eller en medlemsorganisation. Eller att ha en prenumeration på en tidning. Eller att för då är man ju med och bygger någonting tillsammans. Och det är så vi har byggt Sverige. Det är så vi har blivit framgångsrika. Och därför så är det klart att det finns individer och byråer som tycker nej, vi behöver inte KOM. Och det är bara, de bara tjafsar. Och det finns folk som hoppar ur KOM och tycker att vi inte gör rätt saker. So be it, men vi är en medlemsorganisation. Engagera dig. Kom med och förändra. Vi är ju liksom... Vi är också vi är inte en demokratisk organisation på det sättet, men det är ju våra medlemmar som bestämmer.
Mm.
Så vi gör ju det våra medlemmar tycker. Så det är klart att de där surskallarna som ringer till Resumé och säger det kommer ju inte si, det kommer ju inte så. Kom och prata med oss istället så kan vi se vad vi kan göra. Men jag tycker det är viktigt att byråer är seriösa, tar ansvar och är lojala med samhället. Och då är det är inte lojalt att utnyttja permitteringsstödet och fuska med det. Det är bara för jävligt. Mm. Så fick jag svara 3 gånger.
Mm. Det är bra.
Det låter som ni ska titta lite närmare på det här då, i alla fall.
Det kommer vi kommer följa det definitivt.
Ja.
Samtidigt så är det ju jättebra för de byråer som behöver. Helt fantastiskt tycker jag.
Mm.
Att vi lever i ett sånt land där man kan, liksom, kan man få den typen av stöd och hjälp av staten. Och samhället är ju vi alla. Så det är bra.
Mm.
Vad vill du säga till de byråer här just nu som har det tufft och som ser en framtid där med post-corona väldigt, som väldigt långt bort? Det känner vi.
Jag vill säga till dem att håll ut, hör av er till oss, låt oss hjälpas åt. Vi kanske inte gick in i det här tillsammans, men jag hoppas att vi går ut ur det tillsammans och kan hjälpas åt. Och till de personer som drabbas av konkurser så säger jag också, ha mod, ha kraft, vi ska hjälpas åt. Vi lever tack och lov i Sverige. Vi kommer att ta oss igenom det här och försöka. Jag tror att det är så många som skriver om det nu, men jag tror att eftersom det är på många sätt i coronakrisen en existentiell kris. Och den blir också företagsexistentiell när man kanske inte har ett jobb att gå till eller har en firma kvar och sådär. Men jag tror att vi kommer att lära oss, och jag hoppas att vi lär oss bra saker som, för det finns ju massa andra kriser i världen förutom corona som vi behöver hantera. Så låt oss se vad vi kan lära oss av den här krisen för att gå vidare.
Bra. Vi ska gå vidare från corona snart, men vi tänkte bara, har du några liksom positiva kommunikationsinsatser? Om vi ska liksom lämna det negativa lite och försöka se lite. Ja, avsluta
corona med något positivt.
Exakt.
Ja. Jag tycker att det är imponerande att se hur flera stora företag har kunnat lägga om sin kommunikation och göra saker som man blir lite tårögd och glad av. Det tycker jag faktiskt. Jag skrattade högt åt den här inför påsken när Folkhälsomyndigheten kom så här med lång fredag, lång lördag, lång måndag, lång söndag, lång måndag, lång tisdag att man ska vara hemma. Så det kom ju lite roliga såna här kommunikationslösningar. Och då blir jag verkligen jättelycklig när jag ser hur vi kan kommunicera och få sätta ett litet leende på människors läppar. Det gör mig jätteglad, och då förstår jag ju och inser det jag har vetat alltid och vet ännu mer idag, att med kommunikation, som ju faktiskt kommer från det latinska ordet communicare. Så vet ni vad det betyder, communicare?
Nej.
På latin. Det betyder göra gemensamt.
Mm-hmm.
Jaha.
Så, och, därför, och det är precis det som är det mäktiga med corona också. Att det blir någonting som vi alla är drabbade av och därför alla kan relatera till och förhålla oss till och kanske lära oss någonting fantastiskt av. Och jag tror att det är viktigt att vi också kan skratta i dessa dagar, även om det är ond, bråd, död och förjävligt. Så att det är det där både ochet igen. Att livet är både och. Och det var någon i Spanarna, jag tror att det var hon, Camilla Liv heter hon, prästen, som spanade för några veckor sedan att det här med död. Och då så säger man att det lär tydligen vara så att om man tänker på döden 5 gånger om dagen så är man som lyckligast. Det där med memento mori. Ja. Mm. Och vi har ju liksom i vårt sekulära, vår värld, så har vi liksom fjärmat oss från död och sjukdom och liksom tagit bort det. Corona tvingar oss att se faktiskt lite döden i vitögat. Och ja, det är ju jättesorgligt när människor dör och blir sjuka. Men det är också det enda tvärsäkra i livet, att vi en dag kommer att dö.
Mm.
Och jag tror att vi behöver vara lite mer medvetna om döden och människors lidande för att orka leva och orka vara glada och ta vara på det liv vi ändå har. Och det är väl mitt budskap till byråer och till alla på något sätt, att ta vara på de liv vi har när vi har dem. En dag ska vi dö, alla andra dagar ska vi leva.
Uppskatta livet lite mer.
Ja.
Jättebra.
Nu lämnar vi det tunga här med corona. Det höjs ju röster där ute om att kundernas betalvilja sjunker samtidigt som byråer nu ska leverera mer. Vad tänker du om det?
Ja, det, jag tror att det, då har man ju inte hunnit prata eller pratat ihop sig ordentligt. Det är ju förfärligt om det är så. Och det är alltid förfärligt när människor försöker utnyttja varandra i svåra tider. Och om det är så att annonsköparna försöker pressa sina byråer på ett oskäligt sätt, så är det inte okej. Men å andra sidan så kanske det är ett exceptionellt läge där vi måste hjälpas åt. Och annonsörerna kanske inte har pengarna idag. Och byråerna kanske kan hjälpa till lite mera. Och då tror jag vi får göra det. Jag satt igår och hade ett möte tillsammans med Sveriges annonsörer för att se hur kan vi liksom hjälpas åt i det här så att vi inte får onödiga konflikter mellan annonsörer och byråer i det här läget, utan snarare fatta varandras armar och gå framåt tillsammans.
Det ska sägas att det här är en trend som i varje fall vi har fått rapporter om har skett långt innan corona också. Ja.
Och om det är så att annonsörer inte tycker att det är värt pengarna om man pressar priserna, så är det ju någonting som är fel. Antingen i leveransen, att byråerna är för dåliga. Eller inte skapar tillräckligt mycket värde för annonsörerna. Så att jag tror att det alltid behöver vara så. Sen kommer det alltid vara bråk om pris. Det liksom hör till affärslivets natur att man fightas om priset och försöker pressa det eller försöker höja det. Så jag tycker inte att det är så. Det ska alltid vara lite diskussion om att det är för dyrt eller för billigt, eller de betalar för lite eller för mycket eller sådär. Jag tycker inte det är så märkligt och konstigt. Jag tycker inte det. Och sen så kommer det vara så att man, alltså alla är ju närmast sin egen plånbok. Såklart.
Mm.
Så jag vill ju alltid betala lite mindre och tjäna lite mer.
Mm.
Det är inget konstigt med det. Det som är, om det är så att man för den debatten i media, så kanske man har en agenda för att man vill göra det och fightas om någonting. Men till syvende och sist är det alltid så att om en byrå levererar bra värde till sin kund, så kommer kunden kunna knorra lite. Men i slutändan så brukar det ändå vara så att gör man bra kommunikation, så är det som att släpa folk till banken. De tjänar på det. Men de ska betala mer alltså.
Ja.
Det tycker ju jag. Men bra kommunikation är ju priceless.
Mm.
Ni har hört om det där exemplet som den där snubben som fick en brief på fredagskvällen och sen så på måndag var det klart. Och sen så skickade han en faktura på en 250 000. Och kunden bara, vad i helvete? Ja, men jag har ju hållit på i 30 år och lärt mig.
Ja, det var ju bra. Det var bra jobbat. Mm. Fick han pengarna?
Ja, han fick pengarna, för det var ju en bra kampanj.
Ja. Men du, vad gör ni för att hjälpa era medlemmar då? Vad gäller prisfrågan?
Vad gäller prisfrågan så är det ju den ständiga utmaningen och den ständiga uppgiften för KOM. Och jag tror att, jag tänker att effektprinciperna, som ju gjorde ett segertåg genom landet under förra året, och det har fortsatt så med fullsatta seminarier och en kunskapsspridning kring effektiv kommunikation och hur den går till, är kanske det allra viktigaste initiativet. Sen så tror jag tycker att det är jättetråkigt att svenskt näringsliv, om jag generaliserar, ännu inte verkar ha fattat att det är briljant kommunikation som verkligen skapar klirr i kassan och lönsamhet. Och som kan göra en enorm skillnad. Och det är ju tråkigt därför att inte DI skriver löpande om marknadsföring och kommunikation, att inte det är en ekonomi, att inte det finns ett program i tv-rutan om hur man skapar liksom kommunikation som gör att företag och organisationer går bra, så att många människor liksom gillar eller köper eller gör som man ska. Så att jag tror att vi behöver göra ännu mycket mer på KOM för att hjälpa våra medlemmar och våra byråer att få sina kunder och hela svenskt näringsliv att förstå vikten av seriös och professionell kommunikation.
Vad skulle det kunna vara?
Men ännu mer om effektprinciperna, ännu mer samverkan tror jag med Sveriges annonsörer. Jag är ju en sån här diplomat och samverkansperson. Jag vill ju att vi ska, istället för att hålla på att kriga i vår ankdam, så ska vi bli mycket starkare tillsammans. Så det är min ambition som ordförande för KOM, att samverka ännu mer med alla andra parter i vårt ekosystem för att få alla som ännu inte har fattat att effektiv kommunikation skapar värde på alla sätt och vis, och därför behöver vi jobba hårdare med det. Så det är vad KOM kommer göra. Sen så har ju vi vi har ju liksom fyra nyckelord. Det är att vi ska stötta, stärka, inspirera och utmana våra medlemmar, så att de kan stötta, stärka, inspirera och utmana sina kunder. Och det gör ju vi på massor. Jag menar, guldägget som ju egentligen skulle vara imorgon. Snyft. Då skulle jag fått stå där med min guldkavaj.
Idag när podden kommer.
Ja. Men det kommer att bli guldägg ändå under året, men i annan form, och det kommer vi säkert lära oss massa nytta av. Men att stötta, stärka, utmana och inspirera med allt från liksom, vad professionell kommunikation kan göra. Vi ska vara synliga om kreativitet och kompetenser och skapa mod på branschen, och vi ska jobba för hållbarhet. Och sen så har vi ju allt som vi gör för våra medlemmar i form av liksom juridik, effektivitet, bevis, HR, ansvarig reklamutgivare, utbildningar, årets designköpare. Vi jobbar också mycket, mycket mer nu med att försöka se FNs globala mål. Hur kan vi i kommunikationsbranschen jobba för att stärka dem? Vi har massor kvar att göra vad det gäller mångfald. Och jag tror att vi i vår bransch behöver bli ännu duktigare på mångfald på alla möjliga olika sätt. Allt från liksom både liksom klassisk mångfald till funktionell mångfald. Vi pratade inledningsvis här om att det fortfarande är väldigt mycket män i vår bransch. Bara det. Hur lyckas vi med att integrera människor som inte har svensklingande namn? Så att det finns så otroligt mycket för allt det där påverkar effekten. Så det försöker vi göra på KOM. Kort svar, eller långt svar på kort fråga.
Ja, bra. Nu kommer lite kritik här till er på KOM då.
Tack, kritik är bra.
De här du kallar surskallarna.
Ja. Nej, men det är så här att vi har pratat då med ett antal byråchefer under en längre period som är särskilt kritiska då och säger att ni liksom hjälper dem med saker som de redan kan. Att de vill ha hjälp med affärsfrågor och så vidare.
Jag har hört det och jag håller med om det. Och jag tror att vi ska kunna bli mycket, mycket bättre på att hjälpa till med det. Så jag välkomnar ju en frejdig och öppen dialog kring hur vi ska kunna hjälpa till med det. Och vill verkligen göra det. För jag tror att det verkligen är där någonstans nyckeln ligger. Att det affärskritiska kan våra byråer bli ännu duktigare på affärsutveckling och på att hjälpa sina kunder att utveckla deras affärer. Sen får man ju komma ihåg då att det där är ju också ett konkurrensmedel för byråerna. Och jag är inte tvärsäker på att ett medlemsförbund ska affärsutveckla åt sina medlemmar. För affärsutveckling är ju liksom affärskritiskt konkurrensmedel. Så jag är inte säker på att de byråerna i Sverige skulle tycka det var toppen om KOM gick in och hjälpte dem att affärsutveckla. För det är ju liksom, då kanske de sitter och gör samma sak. Och de vill ju konkurrera med varandra. För det måste man ju komma ihåg i ett medlemsförbund, att mina medlemmar konkurrerar ju med varandra. Så att det inte är krig hela tiden mellan mina medlemmar är ju fantastiskt. Så att absolut, vi ska bli duktigare på att hjälpa till med byråernas affärsutveckling. Men ytterst så måste de själva visa att de kan hitta på nya grejer så att de blir bäst i sin bransch.
Mm. Du håller ändå med om det till viss del, kritiken.
Absolut, och jag tycker att kritik är viktigt att lyftas och få fram och höra. För att om vi inte får höra vad folk och vad våra medlemmar vill att vi ska göra eller göra mer av, så famlar vi i mörkret. Därför gör vi ju varje år en medlemsundersökning, och där har vi också ganska bra, förutom den jag pratade om i början om corona, varje år för att se, håller vi på med rätt saker? Och våra medlemmar, de som svarar på den då, och som är medlemmar, för det är ofta så tyvärr att det är folk som klagar på KOM som inte är medlemmar. Och är man inte medlem har man inte tillgång till allt vad vi gör. Så att så är det ju också. Då de kanske här, man inte vet.
De här som vi har pratat med, de är medlemmar.
Ja, det är jättebra. Mm. Men då vill ju att de pratar med oss så att vi kan hjälpas åt och se hur kan vi tillfredsställa den luckan eller bristen vi i så fall har.
Mm. Då skickar vi ut detta.
Skicka dem till mig.
Ja. Vad kostar det att vara medlem i KOM? Det beror är det individuellt
på,
eller?
Det beror ju på hur många anställda man har.
Okay.
Men jag tror att det är runt, om man är en ensam, en kvinnas byrå eller så tror jag att det kostar kring 3000 kronor. Mm. Och sen så beror det på hur många medlem eller hur många anställda man har.
Vi gör ju också bokslutskartläggningar varje år på Resumé. Och vi har ju alltid en särskild artikel för intresseorganisationerna.
Antalet medlemmar!
Ja! Och sist då så skrev vi ju, jag vet inte hur många medlemmar ni har idag, men sist när vi skrev i höstas så hade ert medlemsantal sjunkit med 9% då de senaste 2 åren. Mm. Hur ser du på den minskningen och liksom hur ska ni vända det där?
Vi pratar jättemycket om det såklart, och det handlar ju om att vi behöver vara relevanta för medlemmarna så att medlemmarna känner att det är värt de där 1000 lapparna per anställd som det kostar. Och jag kollade såklart eftersom jag visste att frågan skulle komma, och vi ligger, idag fick vi en ny medlem.
Mm.
Grattis. Kommunikation från Söderköping. Och sen så är det några som har gått i konkurs, och vi vet några som inte som kommer att gå ur. Så att det är sådär, varje år så är det en jag vet inte om det är 9% exakt, men det är så här mellan 5 och 10 byråer som lämnar och mellan 5 och 10 byråer som kommer till. Sen har det väl sjunkit lite grann över åren, men det är också, vi har också haft en trend de senaste åren att byråer har gått ihop. Så att jag är inte så orolig för medlemstappet. Sen så skulle jag, det vore ju jättehäftigt om varenda en som har SNI-kod byrå är med i KOM. Och att vi hade liksom 1000 medlemmar. Jag vet inte om det finns 1000 byråer i Sverige, men kanske.
Mm,
det vore
ju
asgrymt. Det kommer kanske inte att hända, men jag vill ju hellre ha många medlemmar. Eller jag vill ju hellre ha medlemmar som tycker att de har valuta för pengar. Jag vill inte ha någon kollektivanslutning. Utan man ska ju vara med för att man tycker det är meningsfullt. Jag hoppas att fler ska tycka det framöver. Och de som inte tycker att de får valuta för pengarna, ring mig.
Mm. Bra, ni får jobba på det där.
Sista frågan då, Helena. Vilka frågor säger du som ordförande i KOM blir de allra viktigaste att ta tag i framåt?
Det är det här, att få näringslivseliten och startup-eliten och alla som driver företag och organisationer i Sverige att förstå nyttan av och lönsamheten med professionell kommunikation. Det är den övergripande frågan. Det var den frågan som när jag satt i Reklamförbundets styrelse på 90-talet, så var det den frågan. Att få Dagens Industri, att få liksom Financial Times, att få den typen av medier att kommunicera kring vikten av professionell kommunikation för att sälja eller förtydliga eller vad det nu är, för att få företag att gå bra. Det är den viktigaste frågan.
Jättebra.
Toppen,
då avslutar vi där. Tack så jättemycket för att du kom hit, Helena Westin.
Tack själv. Tack.
Nu har det blivit dags för veckans svep där vi tar upp 3 intressanta grejer från veckan som gått. Till att börja med då så har vi, vad har vi fått sett för bra kampanjer och initiativ under corona? Den frågan har ju Helena Westin redan fått svara på, men vi vill också svara på den. Och vi vill precis som Helena Westin också lyfta 1177 Vårdguidens lång måndag, lång tisdag, lång onsdag och så vidare. Den kan ni ju. De uppmanade då helt enkelt folk att stanna hemma under påsken, och de fick ju väldigt glada tillrop både här och där, eller hur Julia?
Ja, verkligen.
Ja.
Vi har också sett aktörer som ICA, Coop och Lidl inom dagligvaruhandel. Handeln går samman och uppmanar till att hålla avstånd i påskhandeln. Och det här exemplifierades då med en äggkartong med få och väldigt utspridda ägg i. Det sägs ju då att less is more, och det kännetecknar ju då verkligen de här båda kampanjerna, får man väl lov att säga.
Mm.
Sen så har vi också en tredje som vi tycker är värd att lyfta, och det handlar om IKEA som har låtit en 3 år gammal film som centreras då kring vardagsrummet i de här coronatiderna. Som Acne har tagit fram, den har de blåst till liv igen. När marknadsbudgeterna stryps så tycker vi att det här är ett väldigt bra exempel på kostnadseffektivisering. Och ja, varför inte då? Vi är inte emot återvinning om återvinningen gör sitt jobb.
Precis. Konsumentverket stämmer i Katarin Zytomierska, det kanske ni har läst i kvällstidningen och hos resumé.se. När det kommer kriser så ska det alltid vara någon som försöker profitera på dem, och det gjorde Katarin då när corona slog till mot Sverige. Hon gick nämligen ut och rekommenderade den nya fiskoljan från hennes eget bolag Clean Eating. På ett mirakulöst sätt skulle den här oljan då hjälpa immunförsvaret mot corona. Och ja, ni hör ju själva, det gick inte jättebra, den här marknadsföringen. Konsumentverket var snabba på den här bollen och kritiserade henne direkt. Och i förra veckan så kom då beskedet att man stämmer Katrin. Och när man ändå höll på så passade man även på att stämma henne för brott mot marknadsföringslagen för flera inlägg som hon inte hade reklammärkt alls eller på rätt sätt. Och det här ska bli väldigt intressant att veta utkomsten av det här målet då. Som vi vet så tar det ju sin lilla tid innan man kan få svar i en dom. Det har ju vi märkt här.
Verkligen.
Med influencers. Ja. Ja.
Sist vi körde den här podden då så hade vi ju som sagt Burger Kings vd Ivo Sakowski med oss här i studion. Och de hade då precis släppt den mögliga burgaren som förmodligen då alla som lyssnar på den här podden känner till. Den känns ju väldigt avlägsen nu, måste man ju säga. Det känns konstigt. Den
kom precis innan corona också, pratade vi om förut.
Ja, Ivo då, han berättade om tankarna bakom början och försvarade kritiken om att den bara skulle vara gjord för att vinna reklamtävlingar med. Och nu kan man ändå konstatera att den här kampanjen då har kunnat skörda sin första frukt. I den mycket prestigefulla tävlingen One Show så nominerades kampanjen hela 26 gånger. Och det var faktiskt alla inskick som man hade gjort överhuvudtaget av kampanjen i tävlingen. Det är för sjukt, får man säga. Roligt, säger Ingos CD Björns Stål, som är den byrån som ligger bakom med några andra. Han vill dock inte ta ut någon seger i förskott, men vi säger ändå hatten av Burger King och Ingo.
Ja, och nu har det blivit dags att avrunda dagens avsnitt. Det här blir mitt sista på ett bra tag framöver här. Jag kommer ju nämligen gå på mammaledighet nu till våren 2021. Jag är lite så här vemodig, lite ledsen nu, känner jag. Men jag kommer att ersättas av min fantastiska kollega Amanda Törner som kommer in här på min plats. Det kommer bli jättebra.
Ja, det kommer bli jättebra. Men det känns ju som att jag vill tacka av dig här med en liten applåd. Ska se om det går att få in lite applåd här i podden.
Tusen tack.
Tack Julia för den här tiden. Du kommer ju tillbaka sen.
Ja, absolut.
Och tack alla lyssnare för att ni hittar till vår podd. Om ni orkar och vill så ge oss gärna ett betyg i podcaster. Vi är snart tillbaka igen. Missa inte det. Hejdå!
Resumé Insikt produceras av Bauer Media i samarbete med Resumé.